20-årig värmlänning misstänks vara kontrakterad dubbelmördare. Nu riskerar han livstidsfängelse. Värmlänningen var välkänd av polisen sedan tidigare för olika småbrott. Nu misstänks han för 2 gängmord och riskerar livstidsfängelse. Hur blev det så? Välkommen till NVT Krim, en podd om värmländska brott. Det är tisdag 19 december när vi spelar in det här och klockan är strax efter 14 på eftermiddagen. Jag heter Rosa Asplid och är kriminalreporter på Nya Värmlandstidningen. Idag ska vi tala om en misstänkt dubbelmördare från Degerfors. Och jag välkomnar hit min krimkollega Nicole de Bouchan.
Hej.
Du har ju gått igenom en av de här mordutredningarna som rör den 20-årige värmlänningen. Vi kommer hädanefter enbart referera till honom som värmlänningen. Det är ju väldigt allvarliga brott han är misstänkt för, men om vi börjar med att titta lite närmare på honom själv, vem är den här mannen?
Det är en kille som är uppvuxen i Degerfors, han har gått i skola där och så. Han har spelat fotboll som jag tror att ganska många ungdomar i Degerfors har gjort. Och där så lämnar han kanske inte några större avtryck i föreningen i Degerfors IF. Han var inte jätteduktig eller så, men han var med i deras ungdomsverksamhet. Men sen så hamnar han väl också i en del struliga situationer och det är en sån här kille som vi ibland brukar kalla för känd av polisen.
Han har stoppats ett flertal gånger.
Ja, precis. Han har stoppats och de har kroppsvisiterat honom och vid 2 tillfällen så har han också dömts för ringa narkotikabrott. Men då pratar vi om att han har dömts till dagsböter.
En kille med lite strulig bakgrund helt enkelt, som inte är helt ovanligt. Men nu har han alltså blivit misstänkt för 2 olika mord och dessutom nyligen dömd för grovt vapenbrott. Vad vet vi om det här?
Ja, det här är ju en ganska rörig historia för det inbegriper ju faktiskt 3 olika brottsutredningar. Men om vi tar det lite i tidsordning eller i kronologisk ordning då, så mycket tyder på att det här började med en brand i våras i ett hus i Degerfors. Och det här var troligen en anlagd brand. Och därför så gjorde ju polisen en brottsplatsundersökning och man hade brandhund där också. Men den här hunden eller polisen, de hittade någonting annat. Och man kan säga att det var ett bifynd faktiskt vid den här brandundersökningen.
Vad då för något?
Ja, det var en större knarkgömma. Och det var en 19-årig kille som är kompis med, ja, bland annat fotbollskompis då med den här värmlänningen. Och som har kopplingar till det här huset och han häktades för grovt narkotikabrott eftersom han kopplade knarket till honom då. Och den utredningen pågår i Örebro, men häktningen mot 19-åringen är hävd nu.
Så värmlänningen blev alltså aldrig misstänkt för något brott i samband med det här narkotikafyndet i Degerfors. Men det fyndet fick ändå ganska stora konsekvenser för värmlänningen.
Ja, det är ju en av polisens teorier och den kommer fram i den här långa förundersökningen. Den är ju på 2300 sidor. Och man tror alltså att det här narkotikabeslaget som polisen la vantarna på, att det är ju värt väldigt mycket pengar. Och då är det ju någon som helt enkelt förlorar pengar också. Och på så sätt har det uppstått en skuld. Och den ska på något sätt betalas tillbaka. Och då är en av teorierna att det är värmlänningen som har fått på sin lott. Och liksom att det är han som anses vara skyldig i de här pengarna.
Men man vet inte riktigt varför han ska vara skyldig för de beslagtagna drogerna.
Nej, alltså åklagaren har inte i sin bevisning fört fram det här som ett motiv. Åklagare brukar ju liksom inte snöa in jättemycket på just motiv. Men hon säger också att det finns säkert många olika motiv att hitta i den här förundersökningen.
Okej, vi kommer komma tillbaka till de här drogerna lite senare i avsnittet. Ja. Men om vi fortsätter att följa den här tidslinjen då, så när är vi i mitten på juni ungefär och då händer någonting i Stockholmsförorten Skarpnäck.
Ja, då är det en taxichaufför som är med om en lite märklig körning. Han har en passagerare som är värmlänningen då. Som beställer, han vill åka till en bensinmack och där träffar han en kille som kommer dit på elsparkcykel och de elsparkcykelkillen lämnar över något till värmlänningen. Det här ser taxichauffisen. Mm. Sen hoppar värmlänningen in i taxin igen och åker tillbaka till en adress i Skarpnäck. Och där ser taxichauffören hur 3 eller 4 maskerade män kommer att ta emot den här grejen från värmlänningen. Det ligger i en väska. Och då ringer han polisen.
Ja,
och,
han reagerade på
det här. Ja, han tycker det att det här ser skumt ut. Och det var ju väldigt vaket av honom faktiskt. För polisen gjorde en husrannsakan i en lägenhet som man kunde koppla till ändå. Som de kände till, misstänker jag. Och då hittade man ett vapen där. Ja. Analyser sen av det här vapnet visar att man kunde koppla det till ett mordförsök som utfördes 2 dagar tidigare. Då är vi på den 9 juni och det var i Jordbro.
Det är ju ett väldigt intressant fynd för polisen då, om man faktiskt kan koppla det till ett så grovt brott som har skett i så nära anslutning till att man hittar det.
Ja.
Men förutom det så gör ju det här fyndet att man då väldigt tydligt kan placera värmlänningen i Stockholmsområdet där han har kontakt med grovt kriminella personer.
Mm, precis.
Det här visade sig ju sen att de kontakterna fortsätter han ju att ha och det leder till ännu grövre brottslighet. Mm. Men vi fortsätter att följa tidslinjen och då går det ytterligare några veckor. Jag tror vi är vid månadsskiftet juni-juli.
Ja.
Och då checkar värmlänningen in på ett hotell i Ulvsunda i västra Stockholm. Mm. Vad vet du om det nu?
Ja, han bor där. Han checkar in där tillsammans med några andra ungdomar. Det är någon sån här lägenhetshotell vad jag förstår. Jag tror inte att det ens finns någon personal där ständigt eller reception. Utan man checkar in med hjälp av en kod. Och så kan man bo där. Många bor nog där ganska länge tror jag.
Ja.
Och värmlänningen bor där också tillsammans med en 14-åring som vi kommer att kalla. Eller han kallas för ungen. Av förståeliga skäl.
Ja, han är väl kille, troligen yngst i gänget då, ja, kan man tänka sig.
Ja, precis. Och han har ingen koppling till Värmland och han känner inte heller tidigare våran värmlänning då. Men de placeras ihop på det här hotellrummet. Ungen är en sån här, ett barn som har varit omhändertaget av sociala myndigheter sedan han var 8 år. Då slog hans skola larm om att han var utsatt för misshandel hemma. Och sen dess har han varit placerad på olika HVB-hem. Och när han då hamnar på det här hotellet i Ulvsunda tillsammans med värmlänning så är han på rymmen. Han har blivit fritagen från ett HVB-hem i Kalmar då.
Det är ju inte osannolikt att tro att han blev fritagen just för att begå något grovt brott. Det är ju ett förlopp vi har sett vid flera tidigare tillfällen i Stockholms gängmiljö.
Det är ju ett typiskt modus som de säger, åklagare och poliser faktiskt, i sådana här historier.
Mm. Men vi har då värmlänningen och ungen i Ulvsunda. Vad gör de när de bor på det här hotellet?
Ja, de verkar hänga och chilla. De är inne på sitt rum och röker hasch eller cannabis mycket. Och sen så är de på en lekplats som ligger faktiskt exakt 370 meter ifrån hotellet. Där sitter de och gungar. Och det är ju flera personer som lägger märke till dem då i det här bostadsområdet som lekplatsen finns i. Det är ett, det ser ut som det skulle kunna vara byggt på 40-talet, det här bostadsområdet med långa längor av lägenhetshus.
Mm. De sticker ut i området där?
De sticker ut där. Det är ju många som har bott där länge och de ser direkt att det här är killar som inte bor här. Och de undrar, de tycker ju också att de här kanske är lite väl gamla för att sitta och leka på en lekplats, även om nu ungen då är ett barn.
Vet vi någonting om varför de hängde på den här lekplatsen hela tiden?
Ja, alltså om man frågar dem så säger de ju att det bara var lite mysigt att sitta på de där gungorna. Men polisen och åklagarens teori är ju att de var där för att spana. Därför att bara 30 meter från den här lekplatsen så bodde en grovt kriminell 33-åring, en man. Och han hade ganska nyss blivit hangaround i Hells Angels. Mm. Och så var han också associerad med den så kallade då kurdiske räven Ravamadjids kriminella nätverk, Foxtrot. Han bekände sig liksom till dem.
Ja, det är ju kanske landets mest ökände brottsling
som vi har nu. Ja, vi har ju pratat om honom i den här podden också. Mm. Och den här H-mannen, han visste ju att han hade fiender. Han stod till och med på en dödslista som cirkulerade i Stockholm i somras. Och polis hade varit i kontakt med honom och hans sambo för att informera dem om det här. Så att han skulle kunna vidta försiktighetsåtgärder och vara lite vaksam.
Ja, okej. Okay. Så misstanken är helt enkelt att värmlänningen och ungen var där för att spana på den här dödshotade Hells Angels-mannen.
Ja, det är misstanken och det låter ju också rimligt för att annars är ju allting väldigt konstigt att man tar in på ett hotell med en okänd 14-åring och sen sitter man och gungar med honom på dagarna. Mm.
Alltså. Och det är här de här beslagtagna drogerna i Degerfors kommer tillbaka in i bilden då?
Ja, om man tänker sig att det var en skuld som uppstod då efter den här branden på våren i Degerfors så skulle man ju kunna tänka sig då att det här som vi kommer snart att ske då, som vi ska prata om, som värmlänningen, han ska alltså betala tillbaka den här knarkskulden som uppstod då i Degerfors.
Mm. Mm. Och misstanken är helt enkelt att han fått i uppdrag att döda den här H-mannen.
Ja, man skulle kunna säga att den här 14-årige ungen då och värmlänningen, de är en mordpatrull på uppdrag.
Och sen blir det då måndag 10 juli. Vad händer den dagen?
Ja, då är ungen och värmlänningen uppe väldigt tidigt. Redan före klockan 5, alltså vid 16:30 lämnar de sitt hotell och beger sig, enligt då polis och åklagare, enligt åtalet, till den här H-mannens bostad. Den familjen ligger och sover, det är H-mannen och det är hans sambo. De har ett gemensamt litet barn och hon har också en son som är mellanstadieålder och dessutom är H-mannens pappa där också och sover över. Så att de är ganska många i den här lägenheten. En hund där också. Och då, strax före klockan 5, så vaknar förmodligen alla av en rejäl smäll, en krasch. Och kvinnan, hon tror först att det är en kristallkrona som har trillat i golvet. Mm. Så hon säger till sin sambo att han måste rusa upp och kolla vad det var som hände. Så han gör det. Han springer ut i vardagsrummet och då öppnar någon eld och skjuter rakt in i lägenheten. Helt urskillningslöst kan man nog säga. 14 skott tror jag polisen räknar till att man har avlossat. De har tömt ett magasin rakt in i vardagsrummet.
Och den här dödshotade Hells Angels-mannen träffas av skotten då?
Ja, men det gör han. Han träffas av 8 skott och de andra träffar på lite olika ställen i vardagsrummet. Så ingen annan människa blir skadad. Men det känns som att det bara är ren tur faktiskt.
Ja. Och skytten då, vart befinner
han? Ja, vid det läget så står han på balkongen. Och den här kraschen som alla har hört i lägenheten, den kom när skytten slog sönder balkongdörrens glas med en kofot. Så att glaset har inte riktigt spruckit heller, utan det, jag funderar på om det är något säkerhetsglas. Det verkar segt som en bilruta ungefär, det ser man på bilderna.
Mm. Och sen men har man har lyckats genom skjuta glaset. Igenom.
Ja. Ja. Den här träffade Hells Angels-mannen, han lyckas ta sig tillbaka in i sovrummet och där säger han sina sista ord, får man nog säga. Det han säger, hjälp mig, och så säger han sin sambos namn och sen faller han ihop och är okontaktbar. Och han dödförklaras ganska snart när han har kommit till sjukhus.
Vet man någonting om hur skyttarna liksom tagit sig upp till balkongen?
Ja, det vet man. De har klättrat, eller skytten har klättrat på en stege. Eftersom H-mannen, han bodde på första eller bottenvåning. Så att det var inte särskilt svårt, det var ingen jättelång stege. Och det finns faktiskt övervakningsbilder från hotellet. Där värmlänningen vid ett tillfälle tar emot en stege från en leverantör som inte syns i bild. Så man ser honom hämta en stege och ta in den på hotellet vid ett tillfälle på övervakningsbilderna.
Om vi återgår till lägenheten då. Polis kallas ju ganska snabbt till platsen och inleder en teknisk utredning av brottsplatsen och allt det där. Men för att föregå så, det är ju värmlänningen och ungen då som misstänks ha utfört den här skjutningen. Men vart tar de vägen efter att skotten har avlossats? För de är ju inte kvar på platsen när polisen kommer dit.
Nej, hotellet har ju ett väl utvecklat övervakningssystem. Så man kan dels på det se när de lämnar hotellet då vid 16:30 ungefär. Och sen hur de kommer tillbaka efter 16 minuter, alltså efter mordet, springande och andfådda. Så de tar sig tillbaka till hotellet och sen flyttar de, eller flyttas till ett annat hotell.
Och samtidigt då så pågår utredningen. Hur hittar polisen några spår på brottsplatsen efter skyttarna?
Hells Angels-mannens sambo berättade redan i första förhöret med polisen, och det sker alltså när Hells Angels-mannen är på väg i ambulans till sjukhuset. Och då berättar hon om de här två pojkarna på gungorna som hon har reagerat på, och som hon säger att hon fick en väldigt dålig känsla av. Trots att de lekte som barn i gungorna så kände hon att de också skulle kunna skjuta en i ryggen när man passerar. Så att hon nämner dem för polisen, och det leder till att polisen spärrar av lekplatsen och tar prov därifrån och hittar både DNA och fingeravtryck som senare analyseras, och ganska snabbt får de träffsvar på dem också.
Mm. Man hittar även DNA från värmlänningen och ungen på bland annat den här kofoten som ligger kvar i lägenheten.
Ja, kofoten som ligger på balkongen, och på stegen hittar man också spår efter de här. Så att det finns ganska mycket som kopplar dem till platsen vid tiden för mordet.
Mm. Men som sagt, det tar ju några dagar innan man får svar på det här. Alltså, vad hände med värmlänningen under tiden? Han stannar inte kvar på hotellet i Ulvsunda?
Nej, de flyttar till ett annat hotell, och sen blir han hämtad hem till Degerfors av en Degerfors-kompis som åker upp till Stockholm bara för att hämta hem värmlänningen helt enkelt.
Mm. Vad gör han när han kommer tillbaka till Värmland?
Ja, sen lever han sitt vanliga liv, och den här kompisen, han säger, han är ju inte misstänkt för något brott ska vi säga, utan han bara trodde att det är ju en 20-åring, eller värmlänningen, och han är ju vänner, så att han
ville vara schysst.
Ja, ville bara vara schysst och träffa sin kompis dessutom.
Mm.
Men värmlänningen gör inte så mycket, alltså han chillar, säger han ofta i förhör. Han umgås med sina vänner, kompisar, han spelar spel och han är med sin flickvän och sådär. Han berättar att han har varit på någon studentfest också. Så han lever ett vanligt ungdomsliv kan man väl säga.
Mm. Det finns ingenting som tyder på att han är en nyligen har begått ett grovt brott.
Inget som jag känner till i alla fall.
Sen går det 9 dagar och då händer ytterligare ett mord, den här gången i Örebro.
Där har det ju inte väckts något åtal än, så att jag har liksom inte haft någon förundersökning att titta. Jag har också sökt åklagaren i det målet, för den utredningen drivs ju från just Örebro då. Men det som hände var i alla fall att den 19 juli så sköts en man i 30-årsåldern ihjäl på en skola, eller vid en skola på en skolgård i Mellringe i Örebro. Och det var vittnen som slog larm om att de hade hört skott och sen sett flera personer lämna platsen. Så den utredningen pågår som bäst, och det finns flera misstänkta för sin inblandning i det här mordet. Bland annat värmlänningens flickvän som sitter häktad misstänkt för grovt vapenbrott kopplat till det här Mellringe-mordet.
Mm, men i det här läget så har man då ingen stark koppling mellan värmlänningen och mordet i Örebro?
Jag tror att det finns en misstanke mot värmlänningen i ett tidigt skede för det här mordet också. Men inte någonting som kan leda till sannolika skäl och en häktning där. Så jag tror att han var aktuell i den här utredningen ganska tidigt.
Mm, faktiskt. Men han fortsätter att vara på fri fot hur som helst.
Ja, det gör han.
Däremot så har ju då de här analyssvarerna kommit för mordet i Ulvsunda. Och polisen i Stockholm har ju därför börjat jaga honom för det mordet. Vad händer i den utredningen i det här läget då? Ja, nu är vi slutet av juli.
Nu är vi på, 19 var ju mordet där då i Mellringe. Och den 2 dagar efter det, 21 juli, så anhålls värmlänningen i sin frånvaro misstänkt för mordet i Ulvsunda.
Mm, det vet han inte själv om i
Nej,
det läget.
Nej, det gör han inte. Han lever på med sitt helt vanliga liv. Man har ju hittat spår i hans telefon, eller bilder och så i hans och andras telefoner som visar ungefär vad han har gjort. Och man vet till exempel att han gick på bio i Mariebergs köpcentrum den 23 juli bara några dagar efter det här mordet i Örebro då.
Mm, det är en ganska spektakulär bild som bevisar det biobesöket.
Ja, för att det är ju en bild som kontrasterar väldigt mycket mot det han är misstänkt för. Därför att den film han och hans tjej gick och såg, det var Barbie-filmen. Och efter, eller före filmen, men i samband med det här så har han också poserat i en Barbie-box på bild. Där han gör, ja, där han fånar sig. Han ser ut som en vanlig lycklig eller lite kär ung kille helt enkelt. Som gör segertecken med händerna. Ja, lite larvig bild sådär. Och samtidigt så vet man ju då att han jagas av polis och är anhållen i sin frånvaro för ett brutalt gängmord.
Mm. Och sen han grips bara 3 dagar senare.
Ja, det gör han. Och då är han tillbaka i Mariebergs köpcentrum och då har han fickorna fulla med pengar. Han har 36 600 tror jag i kontanter i en tröjficka.
Och vet man att det är pengar som nej, kommer som betalning? Nej.
Men det är klart att det känns väl inte som att det är pengar som kommer. Det är ju nästan ingen som får betalt eller går omkring med så mycket pengar i kontanter utan att det handlar om ett brott kan man nog säga.
Mm.
Men exakt vad det är för betalning det vet inte jag.
Nej. Och samtidigt så griper man även ungen då. Ja. Han befinner sig inte alls i Värmland utan är någon
Nej, annanstans. Och nu sitter han på ett ungdomshem, eller jag tror man kan kalla det för ett ungdomsfängelse faktiskt i Kalix. Där han har befunnit sig under hela utredningstiden.
Vad gör polisen sen då? Utredningen fortsätter ju mot de här två.
Ja, nu har man ju deras telefoner och man har ju också börjat gå igenom hundratals bilder, övervakningsbilder från det här hotellrummet så att man har kunnat, eller hotellet, så man har kunnat klocka exakt när de kom och gick och jämföra det med också en grannes övervakningskamera och så man har lyckats skapa sig en ganska bra bild och en kartläggning av vad de gjorde under de där dagarna på hotellet och också då sett som jag sa förut att deras rörelsemönster på morddagen stämmer väl med själva mordet då.
Mm. Det är ju en hel del bra bevis som finns mot de här. Men själva vapnet som användes, har man hittat det?
Nej, det har man inte. Vad jag vet, om inte det nu ligger i någon annan mordutredning. Det kan ju vara så. Men det kanske kan vara en svaghet. Men åklagaren som heter Alexandra Bittner, hon har i alla fall åtalat både ungen och värmlänningen för mord.
Ja, och ungen, han är ju bara 14 år, han ställs ändå inför rätta.
Ja, det finns ju något som heter bevistalan. Och det betyder egentligen att tingsrätten, ja det blir som en rättegång mot den här 14-åringen och tingsrätten tar ställning till om han är skyldig eller inte. Men däremot så blir det ju inte så att han döms till fängelse utan tingsrättens ställningstagande eller beslut i den här frågan då, det avgör sen vilka åtgärder som sociala myndigheter kommer att vidta mot honom.
Hur har de ställt sig till anklagelserna om mord, värmlänningen och ungen?
Värmlänningen förnekar brott. Ungen har först sagt att det var han som gjorde det för att brösta, ja, det här mordet som man säger då, för någon. Men sen har han tagit tillbaka hela den historien och sagt att han har hjälpt till vid mordet. Att det var han som hjälpte till att hålla i stegen och resa den mot H-mannens balkongvägg och sådär. Och väntat utanför och hållit någon typ av vakt och så också.
Ja, okay. Men har han pekat ut värmlänningen och sagt att han gjort det tillsammans med honom?
Han har ju sagt att han bara vill prata om sig själv så som många säger i polisförhör. Men samtidigt så är han ju ett 14-årigt barn så han har trasslat in sig ganska mycket i förhören får man säga när polisen pumpar honom och ställer frågor till honom. Så att han har ju indirekt kan man nog säga att han har pekat ut den här värmlänningen.
Mm.
Men han har ju inte haft den avsikten kan man säga.
Och värmlänningen, har han kört det här vanliga taktiken, inga kommentarer på alla frågor, eller har han ändå medgett att han har varit på platsen? För det finns ju filmbevis för att han faktiskt var i Ulvsunda i alla fall.
Jag tror han har medgett att han var på hotellet och att han tog emot stegen och att han hade i uppdrag att lägga den i skogen bakom hotellet. Det säger han att han har gjort. Det är ungefär så mycket han har medgett. Han, i första förhöret, innan förhörsledaren ens har börjat ställa några frågor till honom, så säger han att jag vill göra klart att jag inte kommer att svara på några frågor. Så att det har varit väldigt mycket, inga kommentarer.
I samband med att den här tingsrättsförhandlingen hölls mot värmlänningen och ungen i Solna tingsrätt, så blev han ju även dömd för det här grova vapenbrottet.
Mm. Den där vapenbrottsutredningen i Skarpnäck som vi pratade om i början där, den pågick ju samtidigt och parallellt med mordutredningen, fast det är två separata utredningar då. Och den kom ju i hamn lite snabbare, så han fick 3 års fängelse för grovt vapenbrott där i Skarpnäck.
Under tiden som förhandlingen pågick?
Ja, som han satt häktad för mordet i alla fall. Jag vet inte om det var, jag tror faktiskt att domen kom under tiden som rättegången pågick, men det, jag vågar inte svära på det.
Och så är det ju även det här mordet i Örebro då, där blev det också händelseutveckling nästan i samband med att tingsrättsförhandlingen rörande Ulvsunda-mordet pågick.
Ja, för att det var faktiskt när jag satt och läste den här. Förundersökningen om Ulvsunda-mordet är 2300 sidor. Och när jag läste den så kom det uppgifter om att han nu också var begärd häktad för mordet i Örebro. Det var runt Lucia som detta skedde. Så han begärdes häktad och han blev också häktad för det mordet. Men då när han blev häktad för det mordet, då satt han ju redan bakom lås och bom för mordet i Ulvsunda då. Häktad för det. Så nu, då var han alltså häktad för 2 mord i 2 olika utredningar.
Och dessutom dömd för ett tredje
precis,
brott.
Precis, det här tredje, det grova vapenbrottet. Och då brukar åklagaren i det här grova vapenbrottet nämnde just det här att den här värmlänningen, han är liksom indragen i ett kluster av brottslighet. Det är så de uttrycker det. Alltså det är så många olika utredningar som hakar in i varandra på lite olika sätt och med olika beröringspunkter mellan varandra.
Mm. Det här innebär alltså att på bara några månader så har värmlänningen gått från att vara en småkriminell mängdbrottsling i Degerfors till att begå grovt kriminella brott i Stockholms gängkriminella miljö.
Mm.
Vet vi någonting om vilka som har gett honom de här uppdragen och liksom dragit in honom i den här nya världen?
Jag tror att polisen har säkert misstankar om det här, men det är ingenting som har lett till något åtal. Det är alltså ingen som är åtalad för anstiftande i mord i det här Ulvsunda-mordet.
Nej. Och Örebro vet vi fortfarande lite.
Jag har ju sökt åklagaren där jättemånga gånger nu men inte fått tag på henne.
Och förhandlingen i Solna tingsrätt angående mordet i Ulvsunda, den avslutades för ett par veckor sedan.
Och domen kommer i övermorgon den 21 december och åklagaren har alltså yrkat på livstidsfängelse för värmlänningen.
Ja, det är ett rejält långt straff.
Ja, det är det ju. Och ja, det skulle ju i teorin kunna bli så att han faktiskt på ganska kort tid döms till livstid 2 gånger om. Men då går vi ju lite handlingarna i förväg. Men ja, det finns ju en sån risk.
Ja, om han skulle bli
dömas för mellring i mordet också.
Ja. Ja. Du kommer ju följa båda de här 2 utredningarna och självklart rapportera om domen som kommer nu på torsdag.
Absolut.
Oj, nu ringer chefen här också. Ja, hallå? Min tur att handla till kontoret. Ja, visst, det gör jag på Coop. Ja, nej, det behövs ingen kort. Det gör jag ju i appen där ute. Det kan du googla, Coops inköpstjänst, så ser du. Nej, kvittorna hamnar i appen också. Det är gör enkelt. Funkar i hela Värmland. Eller så handlar vi på coop.se om vi vill det. Ja, hej då.
Vill du och ditt företag nå ut genom våra poddar? Vi på NVT Media hjälper dig med din marknadsföring. Kontakta oss på mediepartner@nvtmedia.se så berättar vi mer.
Nu är den här. Kia EV9 är en helt elektrifierad SUV med ultrasnabb laddning, oslagbar komfort upp till 7 sittplatser och en räckvidd på upp till 505 kilometer. Kia EV9 öppnar en värld av möjligheter.
Kia, movement that inspires.
Vafa Bil, din bilaffär och A-bilar i Arvika.
Vi har ju lite andra nyheter också. Och Åsa, du har läst en dom.
Ja, det gäller ju den här uppmärksammade händelsen där en 19-årig man angrep en skolflicka på busstationen i Karlstad. Det hände i mitten av oktober. Han åtalades ganska kort efter händelsen faktiskt för försök till våldtäkt mot barn. Sen var det även en del andra åtalspunkter mot honom. Han skulle ha ofredat en kvinnlig vårdare inne på Centralsjukhuset i Karlstad och även misshandlat en sverigedemokratisk politiker i Filipstad. Där hölls det ju rättegång i november. Sedan avbröt man förhandlingen för tingsrätten beslutade att 19-åringen skulle genomgå en stor rättspsykiatrisk undersökning. Den blev klar för nästan 2 veckor sedan och förhandlingen återupptogs i måndags i förra veckan och i samband med det avkunnade man även en muntlig dom och det ledde då till att 19-åringen döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Och det var kanske inte en helt otippad dom där. Han har ju en långtids psykisk ohälsa bakom sig, finns dokumenterat.
Det här blev ju faktiskt det sista avsnittet som vi gör innan jul och nyår. Vi kommer att vara lediga i 3 veckor från poddandet.
Vi får önska våra läsare god jul och gott nytt år.
Absolut. Ja, god jul och gott nytt år. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt och tipsa gärna en vän om att vi finns. Du kan ju också diskutera podden och komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om i våran Facebookgrupp som heter NVT Krim. Och vill du ha superkoll på värmländska krimhändelser kan du som är prenumerant på NVT också skriva upp dig på vårat nyhetsbrev som kommer vid lunch varje torsdag. Vill du tipsa oss om krimnyheter så kan du mejla. Vi finns på asa.asplid@nvt.se eller nicole@nvt.se. Jag heter Nicole Dobosan och är kriminalreporter på NVT, precis som min kollega Åsa Asplid. Klipperpodden gör Carl Edlom, som också står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.